sakta mot draget. Vi är med i Ukraina när AI-drönare tränas att själva hitta sina mål. Hör också om minnesmonument, franska protester och om konsten att skriva undertexter till svenska tv-serier. God morgon världen på söndag efter nyheterna eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Och det berättade Nina Benner som är programledare för God morgon världen.
Hitta billig mat i svinnlådor eller bli snabbt rik på trading. Allt fler vill ge ekonomiska råd i sociala medier.
Är det inte sjukt att med den här grafen så kan jag tjäna mer pengar på en dag än vad vissa gör på en hel månad?
Plånboken när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Och vi sänder också veckans plånboken här i P1. Idag på eftermiddagen 13:30. Direkt efter Ekots lördagsintervju. Nu är klockan 11.
Här är Ekot. Fackförbundet Sveriges lärare säger nej till det slutbud som Sveriges kommuner och regioner och arbetsgivarorganisationen Sobona la fram igår. Det krävs ett bättre avtal som kan minska lärares arbetsbelastning, säger lärarfackets förbundsordförande Anna Olskog.
Dels är vi för få, vi har för stora barngrupper och vi har ett svällande uppdrag med krav från alla möjliga olika håll. Ambitionsnivån är hög men vår verklighet är stram och det kan vi inte fortsätta med.
Till skillnad från de andra fackförbunden i avtalsrörelsen som berör omkring 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner så driver Sveriges lärare inte frågan om arbetstidsförkortning. De vill istället se en reglering av medlemmarnas arbetstid så att det blir bestämt hur mycket som ska läggas på planering, uppföljning respektive undervisning. Det är nödvändigt för att minska lärarnas höga arbetsbelastning enligt Anna Olskog.
Vår reglering handlar ju om att få ner vår arbetstid till heltid, så skulle jag vilja säga.
Och vad blir nästa steg från ert håll nu då?
Ja, nu har vi ju kommunicerat vårt nej och sen får vi se vart det här tar vägen, men det är väl sannolikt att det leder till medling.
Och det nuvarande kollektivavtalet är förlängt och gäller under processens gång. Ekot söker arbetsgivarsidan för en kommentar. Reporter Ida Svansbo. I Ukraina stiger dödssiffran efter den ryska robotattacken mot president Zelenskyjs hemstad Kryvyj igår. 18 personer dödades och 61 skadades, varav många var barn. Roboten träffade ett bostadsområde nära en lekplats, men Ryssland hävdar att målet var en restaurang där befälhavare möttes. Sverige igen. Barn och unga mellan 8 och 19 år väljer bort sökmotorer som Google och använder i högre utsträckning generativ AI som ChatGPT när de söker svar på sina frågor. Det visar Internetstiftelsens årliga rapport Barnen och internet som släpps först i höst. Enligt organisationen så ställer det här nya krav på källkritik eftersom det är svårare att veta varifrån informationen kommer och om den är sann. Christer Lindgren är högstadielärare på Sjöängsskolan i Älvsjö i södra Stockholm och han märker av det här och har moment med just generativ AI i sin undervisning.
Vi måste som lärare anpassa oss, tror jag, efter det här verktyget som finns nu. Och att vi kan vara med i den processen istället för att lämna dem själva att utforska det på egen hand.
Idag väntas sol som ut med Östersjön och i Norrland varvas med stackmoln och någon lokal snöby. Temperatur från i sydväst knappt 10 plus till längst i norr runt 0 grader. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Och en längre nyhetssändning från Ekot hör vi 12:30. Lunchekot. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i vår app Sveriges Radio Play. Nu är klockan 11:03, lördag förmiddag, och strax börjar medierna. Och sen om en halvtimme.
This is one of the most important days in my opinion in American history.
Trump vässar sina vapen och chockhöjer tullarna.
Det här var en riktig kalldusch.
There seems to be no order.
Upptrappningen kommer i ett redan stökigt läge för den gamla svenska nationalklenoden Volvo Cars som tampas med vikande försäljning och gnissel mellan svenska och kinesiska ägare.
Det är väldigt snabba puckar.
Lyssna på Ekonomiekot extra i Sveriges Radio Play.
Och det uppmanade programledare Hanna Malmodin. Vi sänder också Ekonomi Ekot Extra här i P1 om en halvtimme. Men först.
En vecka sedan svenska journalisten Joakim Medin greps i Turkiet.
Det som nu har hänt, det har inte ens funnits i liksom marginalen av min riskanalys eller av det Joakim kan bedöma.
Vem bär ansvaret när chattbottar snackar skit?
Jag kunde nästan inte tro det. Jag blev chockad. Jag kände en oro. Jag blev rädd.
Och som en sidenskarf som väcker frågor om DNs opartiskhet.
Det finns citat från henne där hon säger att hennes verk måste först dras i smutsen innan dess sanna mening skulle komma fram.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. Sen förra helgen sitter frilansjournalisten Joakim Medin i Silivri-fängelset utanför Istanbul i Turkiet. Han skulle vara 3 dagar i landet för att bevaka de stora demonstrationerna som följt efter att Istanbuls borgmästare blivit avsatt och fängslad. Nu sitter ironiskt nog både borgmästaren och Medin i samma avdelning i fängelset. Och båda anklagas i vaga termer för terrorbrott. Vår reporter Lasse Truedsson har försökt förstå varför en svensk frilansreporter gripits och vad det säger om läget i Turkiet idag. Vi ska börja det här reportaget hos Dagens ETC:s chefredaktör Andreas Gustafsson.
Det finns ju både bra och dåliga saker med att Turkiet bedömer att han är en högprofilerad fånga av det här slaget. En fördel är att det är bättre standard på det här fängelset än på andra turkiska fängelser. Han kan äta sig mätt, han kan träna, det finns en liten trädgård att gå ut i. Han kan samla mental styrka för det som kommer.
Kan man i Turkiet rapportera fritt om vad som händer i landet?
Nej, det är inte entydigt som i vissa länder där man mister huvudet för minsta lilla.
Natan Sachar är utrikesreporter för bland annat Dagens Nyheter. Han har bevakat Turkiet sedan 1980-talet och besökt landet många gånger.
Att det här som att de har gripit flera främmande journalister de senaste veckorna, det är en upptrappning från regimens sida. Jag som har varit där så många gånger och skrivit också under oroliga tider har aldrig känt att just jag kan råka illa ut, utan jag har intresset har koncentrerats till de inhemska journalisterna, och de har ju då tagit risker och ibland också mist sin frihet.
Journalister har varit under press i Turkiet så länge där funnits medier. Men hur hårt medieklimatet har varit har varierat. När Recep Erdogans parti AKP kom till makten för snart ett kvartssekel sedan blev det töväder med friare debatt.
De hade vinden i ryggen och de hade den bildade medelklassen i hög grad med sig. Så att det råkade bli ganska behagligt för alla parter. Men sen när regeringen trasslar till det för sig på olika sätt och medierna börjar kritisera, då blev det dramatiskt.
Sedan ett kuppförsök 2016 har trycket hårdnat. Många inhemska journalister har fängslats eller tvingats i exil.
Idag så kan man väl säga att det är idealister som väljer det här yrket i Turkiet.
De senaste veckorna efter att regeringen avsatt och grep oppositionens presidentkandidat till lika Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu, och det möttes av enorma demonstrationer, har läget hårdnat ytterligare och många reportrar gripits, bland annat från brittiska BBC och franska AFP. Men gripandet av Joakim Medin sticker ut. Han greps direkt på flygplatsen utan att ha hunnit vare sig se något eller rapportera något.
Han åkte dit och skulle bara vara där i några få dagar.
Andreas Gustafsson på Dagens ETC igen.
För att bevaka demonstrationerna på enklast möjliga journalistiska sätt. Ge sig ut på gatorna, prata med oppositionsröster, prata med Erdogan-anhängare, ge en nyanserad bild av situationen.
Det är inte första gången Joakim Medin grips och han har dessutom jobbat mycket med att utbilda andra journalister i hur man ska förhålla sig om man tas till fånga.
Han har erfarenheten och han har också principerna. Joakim är beredd att offra väldigt mycket för sin journalistik, för de stora värden som vi ibland pratar om, men som faktiskt kanaliseras in i det han råkar ut för nu. Demokrati, yttrandefrihet, möjligheten för oppositionella att höja sin röst. Det är extraordinära bland annat, förutom att en svensk journalist sitter inspärrad hos det allierade Turkiet, är ju att Joakim ska få barn om några månader. Det är inte svårt att föreställa sig att det är någonting som finns i hans tankar där han sitter just nu. Han vill hem.
Joakim Medins familj, hans fru jobbar på Dagens ETC, har anlitat en turkisk advokatbyrå specialiserad på att företräda journalister. Sådana finns i ett land där journalister med jämna mellanrum grips.
Just nu kan inte de bedöma exakt vad han anklagas för eller vad det finns för grund för de anklagelserna.
Har du varit i kontakt med UD och kan du säga något om vad de kontakterna ger?
För två personer är den konsulära sekretessen bruten och det är för mig som är Joakims arbetsgivare och för hans hustru Sofie. Vi sitter alltså i möten med UD som är konfidentiella. Bilden jag har efter den dialogen är att det görs insatser för Joakim och jag tror utrikesministern när hon säger att regeringen ser att det här har väldigt hög prioritet.
För ganska exakt 10 år sedan var Joakim Medin i en liknande situation när han fängslades i Assad-regimens Syrien. Den gången var han också frilans med uppdrag för bland andra Dagens ETC, även då med Andreas Gustafsson som redaktör.
Han skriver själv, Joakim, i en text han publicerade nyligen om hur den upplevelsen har format honom. Att den både har gjort honom stark, att han vet att han klarar det, men när han väl började konfronteras med sina minnen också inser hur djupt det har påverkat honom. Han skriver att han har svårt för stängda utrymmen där han förlorar kontrollen. Sånt är ju svårt att inte tänka på just nu som Joakims uppdragsgivare och vän.
Den gången frigavs Joakim Medin till slut i en fångutväxling. Kurdiska styrkor i Syrien hade tillfångatagit personer som Assad-regimen ville få frigivna och i utbyte släpptes bland andra Joakim Medin och hans syriske tolk. Men han har fortsatt att göra reportageresor. När han nu ville åka till Turkiet diskuterade han och Andreas Gustafsson riskerna. Men det som hänt, det föresvävade de aldrig.
Det som nu har hänt, det har inte ens funnits i liksom marginalen av min riskanalys eller av det Joakim kan bedöma.
Var inte du och Joakim själv också lite naiva när ni inte föreställde er den här situationen att något värre än avvisning på flygplatsen skulle kunna hända?
Så det har ju aldrig hänt en utländsk journalist i Turkiet att klorna slår till på det här sättet. Då har det varit dubbla medborgarskap inblandade eller så. Sen är ju både Joakim och jag är naturligtvis medvetna om att Turkiet vet vem Joakim Medin är. De vet vad som skrivs om Turkiet, rapporteras om Turkiet i andra länder. Så att det har vi ju förstått.
Under veckan har det uppstått en diskussion om att Joakim Medin inte ansökt om en journalistakkreditering till Turkiet. Bland annat har det i branschtidningen Dagens Media kritiserats av säkerhetschefer på 3 stora svenska mediekoncerner som säger att en reporter aldrig ska resa utan alla papper på plats.
En journalist som Joakim Medin får inte akkreditering i Turkiet. En journalist, vem som helst, som säger jag vill resa in för att bevaka demonstrationerna kommer aldrig att få akkreditering. Eller sitta och vänta om 2 år på beslut om akkreditering.
Det har ju framkommit i branschpress en del kritik mot det. En del stora mediehus har sagt att så skulle vi aldrig göra.
Jag kan bara konstatera att diverse frilansare skyndade till och sa men vad spännande, den och den koncernen, att ni säger att ni inte arbetar så. För jag har gjort uppdrag för er utan akkreditering i länder som är potentiellt problematiska att arbeta i som journalist.
Tillbaka till Natan Sachar. Även han har många gånger rest till Turkiet utan journalistakkrediteringen.
Jag var noga med det i början, men på senare år så har jag avstått från den där proceduren. Därför att man vinner ingenting på det, utan tvärtom kan det hända att de vill veta en massa saker om vem man ska träffa och vem man har träffat.
Andreas Gustafsson påpekar att Turkiet aldrig har tagit upp frågan om Joakim Medins akkreditering.
Det är ju en icke-fråga i det Turkiet håller på med nu. Det är ju uppenbarligen någonting som har förberedits. De talar om en efterlysning, det talas om förolämpning mot presidenten och att på något vis då ha för nära kopplingar till den kurdiska rörelsens militanta grenar. Hur man reser in i landet, det är en svensk diskussion som förs helt vid sidan av den stora rättssaken som pågår parallellt i Istanbul just nu.
Men i grunden är Andreas Gustafsson mest nöjd med hur svenska och internationella medier har engagerat sig för Joakim Medin.
Jag tycker mediebranschen har agerat exemplariskt den senaste veckan i att oavsett vad man tycker om dagens etc. Oavsett hur man värderar Joakim Medins arbete så uttrycker man bara absolut solidaritet över att en yrkesutövande journalist behandlas så här. Alltså det är en total kollegialitet som går bortom grollet vi håller på med annars. Och det är väldigt fint att se. Det är berörande för oss som arbetar på dagens etc. Liksom alla utspel noterar vi.
Sist här hörde vi Andreas Gustafsson, chefredaktör för Dagens ETC. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några små, delikata medienyheter från veckan som gått.
Göteborgs-Postens reporter skulle prata i 25 timmar i en livesändning.
Men redan nu så märker jag att det är ganska tufft med att hålla igång att prata.
Det här som ett experiment efter rubrikerna i veckan om den demokratiska senatorn Cory Booker som slog rekord när han pratade i över 25 timmar i den amerikanska senaten som en protest mot Trump-administrationen. Men GPs experiment gick inte riktigt lika bra. Facket blev uppmärksammat och konstaterade kvickt att skyddsombudet inte blivit kontaktat. Ledningen valde efter det att stoppa sändningen som då bara pågått i omkring 1,5 timme. Det här skriver tidningen Journalisten. I ett unikt avgörande slår nu förvaltningsrätten fast att myndigheter kan inneha utgivningsbevis. Myndigheten Formas, som ger ut webbtidningen Extrakt, fick avslag från mediemyndigheten när de ville förnya sitt utgivningsbevis år 2023. Mediemyndigheten menade att de hade omtolkat lagen och ansåg att myndigheters webbtidningar inte längre skulle omfattas av grundlagsskyddet. Formas överklagade beslutet och fick rätt i förvaltningsrätten som nu skickat tillbaka ärendet till mediemyndigheten för ny handläggning. Staffan Heimersson får sparken från Aftonbladet. Reporten som varit knuten till tidningen i över 60 år och skriver 2 krönikor i månaden berättar att tidningen uppger ekonomiska skäl till avskedet. Expressen Kultur publicerade Heimerssons brevsvar till publisher Lotta Folker där han bland annat skriver att han tycker att han borde vara en grabb värd att satsa på. Och enligt tidningen Journalisten har Heimersson i veckan fått ett nytt uppdrag för just Expressen Kultur. Och så kan vi berätta att journalisten Åke Pettersson, som i mer än ett kvartssekel bevakat mediefrågor här i Sveriges Radio i programmet Vår grundade mening och publicerat, har avlidit efter en tids sjukdom. Han blev 77 år gammal.
Chattbottar som kan svara på publikens egna frågor håller på att bli en ny standard på landets redaktioner. Det är snart snudd på lika självklart som pushnotiser, sökfunktioner och egna poddar. Nyligen lanserade Sveriges Radio sin egna chattbot och i samband med Allsvenskan premiären för en vecka sedan så släppte Expressen sin fotbollschattbot. Men hur säkert är det att lämna ifrån sig en del av det journalistiska uppdraget till en chattbot som saknar såväl medieetiskt kompass som grundläggande förståelse för vad som är fakta och vad som är fiktion? Det kanske är framtiden, men det kan också bli riktigt tokigt. Som i fallet Arve Hjalmar Holmen.
Jag, som många andra människor i världen, har varit nyfiken på ChatGPT och vad man kan få ut av ChatGPT.
Arve Hjalmar Holmen är en helt vanlig man från Norge som numera är bosatt i Belgien. Han är den enda som heter som han gör, men han är inte känd, inte offentlig. En helt vanlig trebarnsfar som jobbar på ett museum i Bryssel. Som många av oss är nyfiken på ny teknik. Han frågade chatbotten ChatGPT, vem är Arve Hjalmar Holmen?
I början så fick jag bara sådana löjliga svar. Jag är en politiker för Centerpartiet i Norge. Jag är redan död. Så det tänkte jag, ja, det var ju absurd. Jag fick ju skratta lite. Och så fick jag svar på att jag var en CEO av ett norskt företag. Och så fick jag var någon berömd forskare eller en väldigt, väldigt viktig akademiker eller vetenskaper.
Men från att det var lite lustigt med de påhittade beskrivningarna om Arve Hjalmar Holmen som en framstående forskare eller död centerpartist, så blev det med ens isande obehagligt i chattbottens fantasivärld.
Och så plötsligen fick jag det här hemska där den blandade grejer ifrån mitt riktiga liv. Att jag har tre barn, tre pojkar. Att jag har någonting med Trondheim att göra. Och det den sa det var det att jag blev synd i Norge för att jag hade dödat två av mina tre söner.
Och det händer att chattbottar gör så här, hittar på ur tomma intet. Det brukar kallas att den hallucinerar.
Jag kunde nästan inte tro det. Jag blev chockad. Jag kände en oro. Jag blev rädd. Jag tyckte att det här är omoraliskt. Det här är inte rätt. Och så tänkte jag, vad om andra människor får det här svaret eller liknande svar från ChatGPT? Det kan ju få konsekvenser för mig. Inte bara för mitt renommé, mitt rykte, men det kan ju vara om jag söker på något jobb och någon ställer en sån fråga som är där och så vidare. Jag hade många hemska hypoteser i huvudet.
ChatGPT är den största chattbotten i världen med 300 miljoner användare dagligen. En fjärdedel av alla svenskar använder tjänsten. Och samtidigt börjar allt fler medier skaffa sina egna chattbottar. Som små digitala husalfer står de till publikens förfogande.
Det finns uppenbarligen en efterfrågan på att ta del av journalistik på det här sättet.
När det kommer till mediers egna chattbottar så var Aftonbladet pionjärer. Martin Schori är Aftonbladets AI- och innovationschef och ställföreträdande ansvarig utgivare.
Och sen så tror jag väl att det här kommer bli lite av en hygienfaktor. Det här är ett nytt sätt att ta del av journalistik. Det är ett väldigt bra sätt att ta del av journalistik skulle jag säga, för att det är personaliserat. Man kan ställa frågor exakt kring det man vill veta och det är lätt att hitta.
Aftonbladets läsare kan ställa frågor till chattbotten som då letar efter svaret i tidningens arkiv. Den kan inte ta information från andra källor.
Det finns ju ett ganska vanligt problem får man säga, med chattbottar överlag. Jag har tenderat mycket till att hallucinera, som man säger, att hitta på svar, fylla i själv när den inte hittar någonting så att säga. Och det gör ju inte vår chattbot, utan där har vi lagt ganska mycket resurser på att den just då inte ska göra så.
Hur har ni liksom säkrat att den inte ska kunna hallucinera?
Ja, men det kan man göra. Alltså, men i grunden så är det just det att den, om den inte vet svaret så måste man säga det, helt enkelt. Och sen finns det en hel del man kan göra rent tekniskt kring det också.
Vem bär det publicistiska ansvaret för vad den säger och vad den faktiskt också publicerar?
Ja, men det är ju väldigt enkelt. Det är ju vi som gör det. Aftonbladet ansvarar för allt som vi publicerar, oavsett om det är en reporter eller om det är en AI eller om det är en debattartikel. Alltså vi ansvarar för allt som vi publicerar.
Ja, men det här har ju aldrig prövats inom det medietiska systemet, skulle jag säga.
Vad skulle hända om mediers chattbottar skulle lämna sin insnitslade lilla bana och faktiskt börja hallucinera? Medieombudsmannen Kaspar Opitz har hittills inte fått in något ärende som rör det här.
Men redan nu kan man säga att det kommer nog bli svårt för oss att göra någonting åt det.
På vilket sätt?
Alltså en publicering som skadar någon ska ju vara spridd på något sätt. Det är massmedier vi pratar om, alltså medier till massorna. Och här är det ju ingen spridning egentligen förutom för den person som har ställt en fråga eller som har använt den här botten då.
Det kan ju vara så att en chatbot ger samma svar till flera personer, det vet man ju inte.
Nej, precis. Men det är väldigt svårt för mig då som ändå säger att ja, kanske kommer den här skadliga uppgiften nå en massa andra människor. Även om det som står i den här chatboten då, eller det svar den ger är förfärligt, så är det svårt att säga att det är medietik.
Vem skulle i ett sånt då hypotetiskt läge bära det publicistiska ansvaret?
Jag tror väl så här, mediehusen får väl ha koll på sina chattbotar helt enkelt och se till att de svarar på ett bra sätt. Och sen kommer de kanske inte alltid göra det, men då får man väl justera efterhand. Men så länge inte skadan är spridd till liksom en krets som kan ta del av en skadlig uppgift, ja, men då är det i alla fall ingen oförsvarlig publicitetsskada. Då är det måhända en usel chattbot, men det är någonting annat skulle jag säga.
Någonting som skulle kunna nå en rättslig prövning är Arve Hjalmar Holmens fall. Han kontaktade organisationen Neub som är baserad i Österrike och som jobbar med att verkställa att GDPR fungerar och efterlevs genom att skicka in klagomål till tillsynsmyndigheter. Svenska Joakim Söderberg är juristen på Neub som fått Arve Hjalmar Holmens fall på sitt bord.
Den typen av fabrikationer, det är helt enkelt olagligt att göra under reglerna i GDPR. Personuppgifter ska vara korrekta. Att säga att någon är en mördare är en personuppgift.
Bakom ChatGPT står AI-bolaget OpenAI. Att deras chatbot kommer med egna utsagor när den inte vet svaret på saker är ett känt problem. I ett uttalande skriver bolaget att det varit en bugg i en tidigare version som nu är åtgärdad. Men enligt Joakim Söderberg så kvarstår problemet. De har nu skickat in klagomålet till myndigheten Datatilsynet, Norges motsvarighet till svenska integritetsskyddsmyndigheten.
Vi skulle gärna se att den norska myndigheten utreder det här i sin liksom, helhet, så att den här typen av felaktigheter inte uppstår igen.
Har ni hört något från OpenAI?
Vi har hört lite grann från OpenAI, men jag kan inte gå in i detaljer i en pågående process.
Men vad tror du, vad skulle det innebära om det faktiskt fick någon form av konsekvenser för OpenAI?
Ja, alltså i den bästa av världen skulle det innebära att våran köpkraft i Europa och att vi ändå liksom är en stor marknad leder till att modellerna skrivs om helt enkelt.
Man måste inte glömma att ChatGPT är ju ingen person. Det är mer som ett Frankenstein-monster.
Tillbaka till Arve Hjalmar Holmen igen.
Kanske det här kan visa att vi inte bara behöver luta oss tillbaka och låta stora teknologibolag ensamma bestämma hur teknologin ska evoluera. Om att vi alla har ett ansvar att säga ifrån när sådana mäktiga bolag eller aktörer bryter mot våra lagar.
Sist här hörde vi Arve Hjalmar Holmen. Det pågår just nu en infekterad konflikt inom stiftelsen som förvaltar Hilma af Klints konst. Majoriteten i styrelsen, ledamöter som är medlemmar i antroposofiska sällskapet, vill att verken som stiftelsen äger ska visas för alla. Medan stiftelsens ordförande Erik af Klint vill att världsberömda målningar ska förvaras i ett tempel och att bara de som är andligt sökande ska få ta del av konsten. Eftersom det var så konstnären själv ville ha det, menar han.
Erik af Klint har velat avsätta den övriga styrelsen, men i veckan fick han avslag från Stockholms tingsrätt. Ja, det är en häftig strid som rasar inom styrelsen i Hilma af Klint stiftelsen. En strid som nådde allmänhetens ljus i mars genom Dagens Nyheters långa och granskande reportage om det. Så man kan ju tycka att det inte var så lite dålig tajming när en sidenskarf med just ett Hilma af Klint tryck på plötsligt dyker upp som ett lockande medlemserbjudande på tidningens sajt.
Ja, vad ska man säga om det då?
Det här är Erik af Klint, adelssläkting till Hilma af Klint och ordförande i Hilma af Klint-stiftelsens styrelse. Och den aktuella skarfen som det här reportaget handlar om, ja, det är en sidenskarf med Hilma af Klint-mönster som kommer i 4 olika färger och som Dagens Nyheter prenumeranter just nu erbjuds köpa till ett förmånligt pris.
Nej, men att kommersialisera Hilma af Klints konst är ju mot stadgarna, så kan jag säga.
Ja, konflikten inom styrelsen handlar alltså om de runt 1300 verk som Hilma af Klint-stiftelsen äger. Majoriteten av styrelsen, de som är medlemmar i antroposofiska sällskapet, vill att konstverken ska bli tillgängliga för alla, att de ska kunna säljas och visas på museum. Något som ordförande Erik af Klint alltså menar går emot stiftelsens stadgar. Men det här, skulle det här vara ett bra exempel på hur du vill att det inte ska se ut?
Om du frågar mig, vad ville Hilma? Det är en annan fråga. Och då skulle jag säga att hon ville att hennes verk skulle visas i ett tempel och inte utanför. Ett tempel, det är ju en plats där man visar aktning och respekt för vad som finns där inne. Och det var ju så hon menade att man skulle komma och se det här verket, just fyllt av respekt och med en önskan att få en andlig vägledning. Och det kanske inte är vad en scarf står för, eller strumpor och mattor, eller ens planscher faktiskt. Ja.
Men om man är DN-prenumerant och har tagit del då av den här journalistiken, och så kommer då Dagens Nyheter med det här erbjudandet att köpa en sidenskarf med Hilma af Klint-tryck till ett förmånligt pris. Det här betyder väl ändå att ni har tagit ställning i den här konflikten som ni granskar?
Nej, jag skulle säga att det här betyder att vår redaktion och de kommersiella delarna av vårt företag koordinerar inte vad de gör överhuvudtaget.
Nej, okej. DNs chefredaktör Peter Wolodarski tycker inte det. Men det är väl ändå ett lustigt sammanträffande?
Jag tycker det här är ett väldigt bra illustration av att journalistiken är oberoende. Därför att just det där erbjudandet till prenumeranterna har planerats helt oberoende av redaktionens arbete utan någon kunskap om vad redaktionen håller på med. Och långt innan den här publiceringen. De råkar sammanfalla, men jag skulle säga att jag skulle vara mycket mer bekymrad om det var tvärtom, att det pågick någon form av koordinering här med journalisterna. Men det kan jag garantera att det gör det inte.
Det är inte så att de som sitter med erbjudarna har läst granskningen och sagt, just det, vi har ju skarfen, lägg ut den.
Nej.
Det ska sägas att Erik af Klint har haft andra invändningar mot DNs rapportering. Han tycker att den har tiltat och ger slagsida åt antroposoferna. Peter Wolodarski säger att tidningen inte har något barn i rapporteringen. Att journalistiken varit och är opartisk. Men åter till sidenskarfen.
Ta det från början så jag fattar vad vi pratar om.
Varje Lander är talesperson för Hilma af Klint-stiftelsen.
Det visar ju precis det som många försöker säga, att den här konsten är till för alla. Så det är roligt tycker jag.
Inga hard feelings, va?
Verkligen inte. Men sen ska man ju komma ihåg att de produkter som säljs med Hilma af Klint, de tillhör ju inte på något sätt stiftelsen Hilma af Klint. Eftersom alla de rättigheterna har gått ut, så det finns ju jättemånga människor som använder Hilma af Klints konst i kommersiella syften som ligger helt utanför stiftelsen.
Ja, vad tror du hon skulle säga om hon fick veta att hennes konst användes på det här viset?
Ja, nu kan man säga att hon profetiskt talade om detta.
Erik av Klint igen.
Det finns citat från henne där hon säger att hennes verk måste först dras i smutsen innan dess sanna mening skulle komma fram. Så att hon var nog inne på den linjen.
Det var egentligen det som jag hade.
Ja, det var en liten sak. Det var en förvånande vinkel, måste jag säga. Så bra då.
Sist här i Alexandra Sandemalms reportage hörde vi Erik af Klint. Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Helena Isén, hur mycket svettas Johan Persson över massavhoppen i Liberalerna?
Ja, men det är kämpigt. Det här var inte vad han och Liberalerna behövde.
Fredrik Furtenbach, vandel är åter på allas läppar. Men vet vi vad det betyder?
Nej, inte riktigt. Det kommer dröja. Men man kan nog lova att det kommer fortsätta en het debatt om detta.
Lyssna på det senaste avsnittet av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
Har du känt att någonting känns fel i ditt underliv efter din förlossning?
Det finns en bebis, ett nytt liv, men kroppen fungerar inte som förr.
Det finns en tyngdkänsla i underlivet. Slidan känns öppen. Du kanske har svårt att tömma tarmen. Ditt sexliv har blivit påverkat.
Det här går att fixa. Hör Kropp och själ, nytt hopp för dolda skador i underlivet. Tisdagar klockan 11 i P1 eller podden, när du vill.
Och vi sänder också programmet här i P1 i eftermiddag, 2:03. Och det politiska spelet hör vi 3:03. Nu dags för Ekonomiekot extra.
This is one of the most important days in my opinion in American history. It's our declaration of economic independence.
Trump vässar sina vapen och chockhöjer tullarna.
Det här var en riktig kalldusch.
There seems to be no order.
Det öppnar dörren till en ny verklighet.
Upptrappningen kommer i ett redan stökigt läge för den gamla svenska nationalklenoden Volvo Cars som sparkat vdn och tampas med vikande försäljning och gnissel mellan svenska och kinesiska ägare.
Det är väldigt snabba puckar.
Det här är Ekonomiekot extra. Jag heter Hanna Malmodin. Idag när vi spelar in är det fredag och vi närmar oss slutet på en ovanligt stökig vecka.
Ja, det här blir en riktig mardrömsvecka.
Sa Anna Stellinger på Svenskt Näringsliv inför den här veckan om Trumps så kallade befrielsedag. Den dag då USA skulle bryta sig loss från omvärldens orättvisa behandling med hjälp av massiva tullar på varor från andra länder.
We have Liberation Day, as you know, on April 2nd. Many countries have taken advantage of us, the likes of which nobody even thought was possible for many, many decades, for decades. And, you know, that has to stop.
Men exakt vilka länder han tänkte drämma till och med vilka tullar var oklart in i det sista. Och så kom då onsdag 2 april och världen satt på helspänn när Trump klev ner för trapporna i Vita husets rosenträdgård och med en stor skylt i handen berättade han att alla länder får extra tullar på minst 10%, men många får betydligt mer än så.
Nice crowd, what a good-looking group of people.
Varor från Kina får 34% till exempel och EU får 20%.
You know, you think of European Union very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic.
Mikael Wickelgren, du är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Skövde. Du var med i det här programmet i slutet av november när Trump sagt att han skulle införa tullar mot Mexiko, Kanada och Kina så fort han blivit president. Och då var det ju många som sa att det här bara var ett förhandlingsutspel och som manade till att ha is i magen och så vidare. Men det har ju visat sig att det utspelet bara var en liten aperitif till det vi sett nu. Eller vad skulle du vilja säga?
Ja, det kan man ju kalla det då. Det var i alla fall någon förvarning om vad som var på väg. Nu vet vi mer hur han tänker, samtidigt som att säga att det nu införs, det är lite knepigt. Det här kommer ju fordra en ganska massiv administrativ insats från amerikansk sida. Har de alla grejerna på plats? Det är oklart.
Ja. Ja, tullar funkar ju som så att det läggs på en extra avgift på de saker som importeras från andra länder. Och Trump har sagt att de nya bastullarna då på 10% ska börja gälla redan nu i helgen. Och de mer landspecifika tullarna från mitten av nästa vecka. Är det rimligt? Eller när går de att införa, tror du?
Ja, det vet jag tusan med tanke på omfattningen av det här. Det är ju inte bara fordon, bilar och olika typer av fordon vi pratar om, utan han säger också att det ska vara 20% tull på allt från EU till exempel. Och så radar han upp en mängd andra länder och tullprocentsatserna var ju lite olika beroende på vilket land han pratar om. Så i det avseendet så kommer ju det här kräva en rätt så omfattande administrativ apparat för att hantera det här från amerikansk sida. Och jag vet inte helt säkert om han har administrationen på plats för att klara av den rätt så ordentliga arbetsinsatsen.
Det finns ju trots allt då en plan bakom Trumps ekonomiska politik som bland annat går ut på att sänka dollarns värde och flytta hem produktion till USA. Robert Bergqvist är senior ekonom på SCB.
Tullarna är ett multiverktyg för honom, det vill säga att det är flera olika syften. Ett är att korrigera orättvisor, och det håller jag med om, för jag tycker vissa länder har hanterat USA på ett felaktigt sätt. Men sen är det också att hitta finansieringskälla till ett väldigt stort budgetunderskott. Det handlar också om att försöka då stärka amerikanska företag och få tillbaka tillverkning till USA. Och sen är det ju ett spelkort i förhandlingar, och det kan ju gälla fentanylflöden, det kan gälla migrationsfrågor, det kan gälla kriget i Ukraina. Så att det är ett multiverktyg, så att det är inte lätt att hitta en tydlig strategi bakom det här.
Men han lutar sig ju ändå trots allt på några liksom ekonomiska teorier. Vad är det han lutar sig mot?
Nej, men jag tror att det handlar om att han tycker att världen har varit för allt för intresserad av amerikanska dollarn. Så dollarn har stärkts, och det tycker han då har gjort att amerikansk industri har tappat konkurrenskraft. Och han vill helt enkelt minska världens aptit på dollar. Men jag tycker också, när jag försöker förstå vad det är som har drivit då den amerikanska dollarn, så finns det ju ganska rimliga förklaringar. Amerikansk ekonomi har vuxit starkare, du har mer inflationsrisker, du har ökad produktivitetstillväxt i USA. Så att det finns en logik i detta. Så att jag förstår inte riktigt de här tankarna där man då från där personer i hans krets börjar diskutera kring att du ska gå in och så här, försöka manipulera de finansiella marknaderna.
På tal om hans krets då, en av de viktigaste personerna i kretsen runt Trump är Steven Miron, som är ordförande i presidentens ekonomisk-politiska råd. Och han menar att de som säger att tullar kommer slå tillbaka hårt mot USA har fel, och att intäkter från tullar gör att man kan sänka skatten för amerikaner.
And I think that's a fantastic policy. It improves American competitiveness, it improves American industry, it improves the American economy. Households and firms and small businesses and workers and families get to keep more of the money they earn every day.
Sa han nyligen i en intervju med CNBC. Men han har också andra mer radikala åsikter, som att man kan använda tullar för att tvinga andra länders centralbanker att sälja amerikanska statspapper och dollar för att få ner värdet på valutan och locka företag till USA.
Jag kan förstå tankarna bakom, försöka då minska sårbarheten i amerikanska statsfinanser. Men här går du ger det på alltså själva hjärtat i den finansiella marknaden, det vill säga dollarn som är så stor valuta, och sen amerikanska räntemarknaden. Så att det här kan bli ett riktigt stökigt läge om han skulle fullfölja den politiken.
Säger Robert Bergqvist. Mikael, det är ju redan nu ett ganska stökigt läge, får man säga. Vad ser du framför dig?
Stökigheten behöver vi ju inte ännu mer av. Det är stökigt nog som det är, och det är väl ett signum för vad som brukar följa i kölvattnet utav uttalanden av den nuvarande presidenten i USA. Det blir väldigt stökigt, och det måste andra hantera och förhålla sig till. Och bara det är ju ett problem då, att han sätter agendan och andra behöver liksom dansa efter den pipan.
Han har gläntat lite på dörren till att förhandla kring de här nya tullarna. På väg till sin golfklubb i Florida i natt så sa han till reportrar att om det kommer erbjudanden som är fantastiska, så kan han tänka sig att tänka om.
Just det. Ja, då är det ju precis detta. Han gör ganska spännande, milt uttryckt, uttalanden som sätter agendan för nu kommer det saker och ting behöva ändras, och det här är vad USA vill göra, och han gläntar ju på dörren då till förhandlingar. Det vill säga då får andra förhålla sig till att han har bestämt att det här är någonting som är möjligt att förhandla om. Och sen så kan det handla om vad som helst då mellan himmel och jord, om det är migration eller droger eller fred på jorden eller vad det nu kan tänkas vara. Och om han nu får propåer om förhandlingar så är det ju så att han har bestämt agendan och han sitter och väntar på att folk ska göra eftergifter och komma med erbjudanden. Så någonstans har han ju redan bestämt att de som vill knacka på och förhandla, de kommer att behöva göra eftergifter till USA.
Mm. På tal om stökigt då, på finansmarknaderna så har det ju varit minst sagt stökigt. Både de amerikanska börserna och Stockholmsbörsen har rasat kraftigt. Och bland de aktier som backat allra mest hittar man bilbolagen. De fick redan i förra veckan veta att det skulle införas 25-procentiga tullar på alla bilar tillverkade utanför USA.
And this is a direct attack, to be clear. A direct attack.
Det här är en direkt attack mot Kanada, sa premiärministern Mark Carney.
We will defend our workers. We'll defend our companies, we'll defend our country and we'll defend it together.
Kanada är ett exempel som drabbas hårt av biltullar, men EU är ett annat, Victor Jensen, reporter på Ekonomiekot.
Ja, men precis. Förra året så exporterades runt 800 000 fordon från Europa till USA. Och samtidigt har vi också ett antal europeiska biltillverkare som exporterar bilar ifrån USA. Så att det är många olika delar här som påverkar den europeiska bilindustrin.
Mm. Volvo Cars har en fabrik i USA, men de två mest sålda modellerna i USA görs i Göteborg. Hur påverkas Volvo Cars av det här, Viktor?
Ja, vd:n Håkan Samuelsson, som ju gjorde comeback på vd-posten här nyligen, han säger ju att man behöver öka tillverkningen i USA, att det är aktuellt att flytta ytterligare en modell till USA, att man ska tillverka ytterligare en bilmodell i den amerikanska fabriken. Han säger ju att man inte ska vara så orolig över att det här ska minska produktionen i Göteborg. Men samtidigt är det ju så att om man flyttar bilar som förut tillverkades i Göteborg och skeppades till USA och istället flyttar det till att tillverkas i USA, så kommer ju det innebära färre bilar i Göteborg. Men då hoppas Volvo kunna fylla det tomrummet med att man säljer fler bilar generellt sett. Så att det är ändå så att det här kan påverka Sverige och kan påverka svenska arbetstillfällen.
Ja, vi kan lyssna på vad han säger om det här, huruvida produktion kommer flyttas till USA som en konsekvens av tullarna.
Det tror jag är helt nödvändigt, för jag menar, en värld där man tillverkar en viss bilmodell på ett håll och sen säljer den över hela världen och den ser ungefär likadan ut överallt, alltså någon global bil, den tror jag epoken är borta.
Och han svarade så här på frågan om det innebär att man som anställd på Volvo Cars i Göteborg ska vara orolig för sin anställning.
Ja, det är självklart. Om bilarna för USA har gjorts i Göteborg tidigare så kommer de nu att behöva göras i USA. Men å andra sidan räknar man för att bolaget ska växa och ta marknadsandelar i den här elektrifieringstransformationen. Så jag ser ju ingen framtid där vi behöver skala ner verksamheten i Göteborg.
Mikael, skulle du vara orolig om du jobbade på fabriken i Göteborg?
Ja, i det korta perspektivet så kan man ju inte och kommer inte att ändra, utan det här är ju någonting som sker i så fall över tid. Jag skulle väl inte vara överdrivet orolig, det är ju inget, det finns inga beslut om neddragningar av produktion i Göteborg.
Viktor?
Dessutom så återstår det att se här nu, vad händer med de bilar som idag säljs i USA? Kommer Volvo kunna sälja lika många bilar nu om det blir tullar, det blir dyrare? Kommer de att höja priserna då? Och hur påverkar det konsumenterna i USA? Det kan ju också påverka produktionstakten i Göteborg i det korta perspektivet, även om man fortfarande tillverkar bilar som ska skeppas till USA.
Ja, det är över 20 000 personer som jobbar för Volvo Cars i Sverige, men det är betydligt fler som berörs av hur det går för bolaget. Förutom de då som jobbar för någon av alla underleverantörer så påverkas även närmare 170 000 småsparare som äger aktier.
Jag heter Bert Färm.
Och du är ju aktieägare här i Volvo Cars, ja. På plats idag för bolagsstämman. Vad säger du om läget för Volvo nu?
Ja, för Volvo Cars är det ju väldigt tufft, men det är ju tur att man har bra produkter, ett bra bolag Men vi får se här nu framöver med tullar och annat. Det ställer ju till det en del. Osäkerheten har ökat och det är ju aldrig bra.
Det har varit rätt så mörkt för Volvo om man tittar på aktiekursen. Ett ordentligt ras har det varit och den är ju långt under teckningskursen.
Ja, stämmer.
Men du håller kvar dina aktier så att säga?
Ja, det är inte så många men jag har kvar dem jag har.
Sa Bert Färm till dig, Viktor. Och även om han och de andra mindre ägarna är många så äger de bara en liten del av bolaget. 80% nästan ägs av kinesiska Geely. Och även om Volvo kanske räknas som en gammal svensk nationalklenod så är det länge sedan bolaget var svenskt.
Vi är ute på ön Hisingen utanför Göteborg där en stor del av Göteborgs industrier finns. Där ligger också Volvos automobilfabriker och där ska vi nu göra ett besök.
Den allra första Volvo-bilen rullade ut från fabriken i Göteborg den 14 april 1927.
I nitningsverkstaden är det som ni kan höra ett förfärligt oväsen. Det får vara goda trumhinnor för att stå ut med det.
Så lät det i radion när radion då gjorde ett besök i fabriken år 1939. Och i mitten av 50-talet så började bolaget också sälja bilar i USA.
Tänk om jag själv kunde vara populär och hålla mig på toppen varje år som den här. Som Volvo, som Volvo, som Volvo.
Jaha, så tycker lilla populära Kristina Skolin. Och vad säger den framgångsrike tävlingsföraren Gunnar Andersson? Vad är det som gör Volvo så populär?
Kvaliteten, hållbarheten.
Så det här lät i början av 60-talet då produktionen ökade kraftigt.
Just nu pågår invigningen av Volvos Torslanda-fabrik som är Skandinaviens största och världens modernaste bilfabrik.
Under 70-talet sen så blev USA den största marknaden för Volvo och strax innan millennieskiftet tog amerikanska Ford över ägandet. Efter det följde några ganska deppiga år för Volvo som hamnade i skugga bakom Fords många andra bilmärken.
Igår kom nya uppgifter i Wall Street Journal Asia om att den kinesiska biltillverkaren Geely kommer lägga ett bud på Volvo personvagnar. Men det här är rykten som vd:n Steven O'Dell inte vill kommentera alls.
Lots of things will be written in the press. Some will be true and some won't.
Men de här skriverierna var sanna och år 2010 tog kinesiska Geely över ägandet. Viktor, sedan några år tillbaka så är ju Volvo Cars noterat på Stockholmsbörsen. Men nästan 80% av bolaget ägs fortfarande av Geely. Och Geely kontrolleras i sin tur av en man som heter Li Shufu, eller Erik Li som han också kallar sig. Vem är han?
Ja, han är ju en person som inte så ofta syns i offentligheten, i vart fall inte i Europa. Han är rätt tillbakadragen, men han har ju en oerhörd maktposition inom fordonsindustrin med ägande utav flera olika bilmärken. Han har ägande i Mercedes-Benz också till exempel och sådär. Så att han är ju en riktig maktspelare inom fordonsindustrin och är ju också ordförande då i Volvo Cars.
Mikael, när Li Shufu och Geely köpte Volvo Cars så höll just sig den svenska regeringen sig relativt neutral. Man sa att det var bra att bolaget fick en stabil och långsiktig ägare efter Ford. Hade det låtit likadant om den här affären gjorts idag och hade den ens godkänts, tror du?
Det hade säkert låtit annorlunda. Den typen av funderingar man har kring kinesiskt ägande hade ju fått ett helt annat utrymme i någon diskussion. Sen är det ju en ganska svår hypotetisk fråga full med spekulationer om det hade godkänts så att säga då. Ford hade ju bestämt sig för att de ville sälja bolaget och då är det ju frågan vad är alternativet? Någon måste köpa det, vad händer annars?
Så vad tänker du om de här åren med Geely?
Det är ju så att om man bara tittar på från 1999 då Ford köpte Volvo Cars utav aktiebolaget Volvo. Och fram till 2010 när de i sin tur avyttrar bolag från Ford till Geely. Och jämföra vad som har hänt med Volvo Cars utveckling under Ford-ägandet med Geely så är det ju enkelt att konstatera att Volvo Cars har haft en mycket mer för bolaget positiv utveckling under Geelys ägarperiod än under Fords ägarperiod. Man har sålt fler produkter, man har lanserat flera bilmodeller. Och man har tagit marknadsandelar och slagit försäljningsrekord flera gånger under just Geelys ägare. Något som inte hände under Ford.
Li Shufu är ingen person som verkar gilla uppmärksamhet särskilt mycket. Han ställer sällan upp på intervjuer och har inte ens kommit till årsstämman tidigare under den period som Volvo Cars varit börsnoterat. Men den här gången kom han. Han skrattade och vinkade till pressuppbådet. Men sa, det får bli nästa gång, när han fick frågan om han ville svara på några frågor innan han klev in i Volvo-hallen där stämman hölls, Viktor.
Ja, precis. Han vill inte svara på några av våra frågor. Däremot så höll han ju ett tal under årsstämman där han bland annat pratade om att han är bekymrad över utvecklingen, över de utmaningar som fordonsindustrin och Volvo Cars står inför framöver till exempel. Det var en av flera delar som han pratade om. Och det har ju varit en kritik mot att han inte har varit på plats på den här bolagsstämman tidigare år och att han dessutom inte har medverkat på speciellt många styrelsemöten enligt kritikerna.
Ja, Mats Ekberg, aktiespararna, bolagsbevakare där. Här gjorde han ju ett trevligt framträdande. Men sen på själva stämman så var det inte en min. Det gick inte för ur honom ett ord.
Ni har ju varit kritiska då mot att han inte har varit så synlig. Tycker du att han ändå kan fortsätta vara ordförande?
Ja, frågan är ju, är han ordförande? Det är på pappret. Men det är väl Lone som sköter ordförandeskapet. Så att, det är väl kanske bättre att hon går in och är permanent ordförande.
Lone är alltså bolagets vice ordförande, Lone Föns Schröder. Och man ska säga också att de som försvarar Li Shufu menar att han gör sitt jobb väldigt bra, men det är liksom språkförbistringar och annat som gör att han kanske inte är så synlig som andra. Men det är inte bara mellan ägarna som det verkar skava. I söndags sparkades vdn Jim Rowan. Och Handelsbankens analytiker Hampus Engellau konstaterade att en förklaring kan vara att aktien gått dåligt och att försäljningen backar.
Men det måste vara någonting mer där till, skulle jag säga. Det är väldigt snabba puckar här.
Han går på dagen och nästa vd kommer på tisdag.
Precis. Då är man liksom, ja, då är man ju oense.
Då är man oense, sa Engellau till Margareta Svensson efter beskedet. Vad har hänt här, Viktor?
Ja, men det är en del faktiskt, att det har funnits olika syn på saker inom bolaget, och det är en av anledningarna till att Jim Rowan fick lämna vd-posten enligt de källor jag har pratat med. Det talas om till exempel att han har haft för lite fokus på samarbete, till exempel samarbeten inom Geely-grupper och sådär. Det talades om att det fanns olika syn på Polestar och ägandet i det här elbilsbolaget som Volvo minskade sitt ägande i. Att Jim Rowan ville sälja alla aktier. Nu såldes inte alla aktier, utan Volvo har behållit ett litet ägande till exempel. Men sen är det också andra saker. Det har varit försenade modeller, problem med mjukvara och att han kanske så att säga inte riktigt har fått till det här samarbetet. Å andra sidan, en del av det som man haft problem med är ju sånt han har fått i knät som sjösattes tidigare. Så att det finns flera olika saker som ligger bakom att han fick lämna. Men om man pratar om det här då med fokus på samarbete och att han inte hade så mycket fokus på samarbete, så kan man ju bara notera att den nya vdn då, Håkan Samuelsson, som gjorde comeback, han pratade om samarbete vid flera tillfällen, till exempel då inom Geely-gruppen, att det kommer bli viktigt framöver att titta på olika synergieffekter, som han uttryckte då, samarbeten. Så att han fokuserade en hel del på just samarbeten.
Jim Rowan får alltså gå, men han lämnar ganska bra på fötterna ändå.
Ja, precis. Drygt 180 miljoner kronor som han har fått ut av Volvo Cars då, vilket innebär ungefär 160 000 kronor per dag under hans vd-tid.
74-årige Håkan Samuelsson återvänder alltså nu som vd, och på bolagsstämman igår så blev han också invald i styrelsen, Viktor. Vi hörde honom tidigare säga att den tid då man gjorde en bil som sen såldes på alla marknader är över och att tillverkningen kommer bli mer regional. Vad mer innebär hans återvändo?
Ja, han pratar om att det är nu nästan en liten rivstart, och då sa han inom en månad ungefär så ska man presentera en ny sån här plan, en omsvängningsplan eller turnaroundplan som han pratade om. Och då säger han att det ska vara fokus på tre olika delar här. Dels så är det kostnadsfokus, minska kostnaderna. Dels fokus på elektrifieringen. Han säger att det är viktigt att fortsätta satsa på elfordon även om det går lite trögare i försäljningen där. Och sen det här då som vi varit varit inne på med regionalisering, att man tillverkar bilar där man säljer dem.
Mikael, hur tror du snacket går på Volvo Cars just nu kring framtiden när ingen mikrofon är i närheten så att säga?
Ja, det är ju mer fokus på att kavla upp ärmarna och hitta sätt att minimera problematiken med de här nya handelsförutsättningarna och även marknadsutmaningarna och teknikutmaningarna och kostnaderna som skenar. Och just nu så är det lite trögt i försäljningen, men det här är ju alltid ett pussel med utmaningar att få intäkter och kostnader att gå ihop. Mm. Och det är väl mer så än vanligt just nu.
Robert Bergqvist på SCB håller tummarna för att Donald Trump och Vita huset slutar överraska med aggressiva utspel snart. Dels tror han att det kanske kommer hända för att om några veckor, den 29 april, har Trump betat av sina första 100 dagar vid makten. Plus att förr eller senare så kommer det bli uppenbart även för honom att hans politik har ett väldigt högt pris.
Och då, min fundering är, vi är inne i ett läge med väldigt stor osäkerhet och väldigt stora ekonomiska risker. Och då säger då Trump och hans finansminister att det där kan vi acceptera, för att om ekonomin går ner kortsiktigt så kommer vi få en mycket bättre styrka längre fram. Problemet är bara att vi har ett mellanårsval i november då nästa år. Och någonstans på vägen kommer de ekonomiska riskerna att övergå till att bli politiska risker. Och det är den tidpunkten jag går och väntar på. Jag tror inte jag ska kunna hoppas på att Donald Trump blir mer förutsägbar. Men jag hoppas på att han ska bli mindre oförutsägbar. För det här kostar för mycket också för den ekonomin och även för kongressledamöterna. Och jag tror att de kommer att börja reagera snart.
Och då kommer Donald Trump också lugna ner sig lite med sina utspel?
Jag tror att han kommer att lugna ner sig, för den ekonomiska prislappen och i förlängningen den politiska prislappen, den blir helt enkelt för hög.
Gör du samma analys, Mikael?
Jag hoppas ju att Robert får rätt, men jag är ganska skeptisk till att det blir så. Tyvärr.
Det här var Ekonomiekot Extra. Jag som satt ihop programmet heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra fordonsforskare Mikael Wickelgren från Högskolan i Skövde och Viktor Jensen från Ekonomiekot. Hej då!
Så här om våren. Jag går på vägen i blåst och sol och håller i handen en blå viol och svarar försåtligt en gök som gol och ler åt en mask som krälar. Så här om våren när allting sker, då går man och känner och hör och ser och lär sig så småningom mer och mer om kärlek och människosjälar. Med all vår kunskap och all vår list och all vår stolthet och all vår brist, så är vi små älskande liv till sist. Precis som den här violen. Och längtar dagen lång att slippa stolthet och trots och tvång och saligt slå ut med en enda gång mot solen. Den enda solen. Thank you.
Så här om våren heter dikten vi precis har fått höra, skriven av Anna-Greta Wide. Den publicerades i Anna-Greta Wides diktsamling Orgelpunkt 1944. Det var Amanda Ooms som läste. Och sedan hörde vi Till våren av Edvard Grieg. Spelade gjorde Sigurd Slottebräck. Julia Sjöstedt och Simon Bong har valt musiken i dagens dikt den här veckan. Ann Lingebrandt heter jag som är producent för programmet.
Klockan är 11:05, mitt på dagen, lördag lunch. Och nu ska vi ut i trädgården igen med Pernilla och John.
Vänta, nu ska vi se.
En repris från i måndags.
Hallå.
Hej John! Hej!
Vad gör du här?
Jag rotar bland gamla fröer, för jag tänker det är onödigt att köpa nya fröer om man har.
Nej, men det är, Sweet Baby till exempel. Det är ju mest tomater du har där, säger
ja. Men här har jag också.
Fint! Vad är det tomatfrön inklistrad på kaffefilterpapper?
Ja.
Och det finns sorter Green Zebra, Costelluto Genovese, en biffsort, Nadia, vad står det? Orange Baseball Stew.
Yep.
Du, jag älskar baseball. Vet du att det är mitt hemligt intresse? Jag kollar på baseball varje dag.
Intresseklubben antecknar jag. Idag ska det handla om tomater. Det är därför vi ska göra podd idag, eller hur?
Det ska vi.
Hur man sår dem. Och glöm inte heller, vi ska räkna upp alla dina favoriter.
Det ska vi.
Ja, det ska vi. Välkommen till Trädgården med Pernilla
och John.
En podd från Sveriges Radio. Du John, jag undrar om inte det här är den finaste presenten jag har fått hittills i år.
Det är jättevackert.
Hur mycket tomatfrön som helst som min journalistkompis Åsa har klistrat upp på kaffefilter och skickat till mig för att hon tyckte jag skulle få lite roliga sorter, va?
Och klistrat in på A4 alltså, med text bredvid varje sort. Snyggt och fint och tydligt. Det tycker en trädgårdsmästare om.
Ja, och du säger att kaffefilter är också så himla bra.
Det är nästan folkhemmets sätt att förvara tomatfrö på kaffefilter. Jag vet inte varför.
Men du, jag skulle vilja så allihopa här. Men så känner jag samtidigt att det här är ju fullständigt överdrivet. För hur många tomatplantor kan man behöva?
Ja, det är ju intressant. Själv klarar jag mig på typ runt 6-8 plantor och sorter. Till exempel att talmannen i riksdagen,
Andreas Norlén,
och hans hustru Helena, de odlar 300 olika sorter.
Jag tycker det är helt otroligt. Hur hinner man ens med att äta alla sorter?
De kan få ge bort dem till slut.
Ja, de kanske ger bort.
För det är rätt mycket 300 sorter.
Men du, jag börjar med att gå igenom min låda här nu då. Egentligen så borde man ju ha gått igenom det här ännu tidigare, känner jag. För man har ju nästan alltid mer frön kvar än man tror och man behöver nog inte så mycket.
Ja, och sen plötsligt har man inga frö. Har du märkt det där? Ja. Man tror att man alltid har för mycket frö. Exakt. Men sen plötsligt, oj då, jag har inte tillräckligt mycket frö.
Nej, och så upptäcker man att det man har är bara blåklint som man inte vill ha. Men,
det är klart man vill ha blåklint. Men har du inte märkt att man vill alltid ha något nytt ändå? Jag vill alltid ha minst en ny sort.
Och då undrar jag så här. Slutet på mars är vi nu. Är det för sent att så tomaterna rent nu?
Svar nej, ja, nej, ja. För att du kan titta på det på många olika sätt. Så till exempel, jag sådde mina tomater förra veckan. Okay? För att jag vill inte ha långa, rangliga plantor, så jag avvaktar lite. Samtidigt, beroende på om man bor i landet och vad man har för förutsättningar, man kan visst vänta till april och så, sina tomater.
Men jag vet ju en del som säger, ja men strax efter Vasaloppet, då är det perfekt. Och då är vi ju liksom bara i början av mars, och jag blir allt stressad av det.
Ja, men det är för, men vi som bor i Skåne då, som inte gör Vasaloppet. Vi kan få se till exempel veckan efter Allsvenskan har varit i fotboll.
Men vad jag är ute efter är början av mars en bättre tid att så än slutet av mars.
Om du har ett jättefint fönster med bra ljus, om du kan lägga upp extra belysning i den, om du kan hålla rätt temperatur, då säger jag ja. Men om du inte har bra ljusförhållanden, som jag inte har hemma för att jag har ingen lampa uppe just nu, då hade jag sagt att det är bättre att avvakta och vänta tills du har mer solljus.
Mm. Alltså man behöver inte känna den där stressen redan i början av mars.
Början av mars, definitivt inte. På slutet på mars då kan jag tycka väl att det är bra tid att så sina tomater.
Och så måste man förstå dem, alltså man måste förkultivera dem inomhus.
Ja, det måste man, ja. För att de måste ha mellan 18 och 23 grader. Ja.
Du, jag sa ett alldeles underbart ord, hörde du det?
Vilket?
Inomhus.
Oh, du tänker inte på en liten kopp kaffe?
Jag tänker alltid på en kopp kaffe.
Och vet du vad jag har gjort?
Nej. Pastel de nata, har du köpt?
Nej, men jag har köpt något annat nytt.
Ja, vi går in och testar. Jag tar med mig de här fröna nu som är tomat.
Ja, just det, gör du det. Som det är ditt hus och din trädgård.
Titta! är det här nu då?
Det är en pain au raisin. Det vill säga en russinbröd.
Ett russinbröd?
Mm.
Jag trodde du skulle komma med tomatbröd. Alltså jag vill inte låta förvånad, men den var faktiskt god. Det var den. Kan vi istället prata om sodden? Mm. Sodden steg för steg, John. Så räknar jag hur många steg det blir.
Du oftast hamnar mellan 6 och 8.
Okay.
Men först och främst, du tar fram en ren kruka. Eller annat kärl.
Jag noterar ren.
Ja, för att man vill inte ha massa svamp och sjukdomar i den. Ja.
Nej.
Sen fyller du krukan med jord. Till, ja, och ganska högt upp, för att jorden består ändå av mycket luft.
Mm.
För att nästa steg, nummer 3, är att du ska trycka ner det. Jag tar till exempel här. Någonting som är platt som en mobiltelefon. Och du plattar till jorden med baksidan så att det blir jämnt.
Använder du mobiltelefonen?
Nej, jag har en 3-kloss hemma, men jag vill bara mena att det ska vara någonting platt och lite halvtyngt.
Tack för att du är så